som är en styvmamma som vi har aldrig tyckt om varandra. Men på något vis jag måste ta hand om henne. Så sa han, okej, men du får sälja huset och ge henne då arven. Och jag vet inte varför jag gjorde det. Faktiskt jag sålde huset och gav henne den här pengar. Men nu situationen är att jag har inget hem. Jag har inget jobb. Jag har ingenting kvar i familjen.
För många av oss är det en utmaning att hitta sin plats i livet. För Farah Sadak, kristen, kommer från den koptiska minoritetskyrkan i Egypten, har vägen varit extra lång och många gånger känts övermäktig för honom. Den ena efter den andra från hans familj försvann. Kvar blev han och hans styvmor som han absolut inte ville leva under samma tak med. Här får vi följa Farah Sadaks ringlande väg i Egypten från förlusterna i hans barn och ungdom till hur han som vuxen kom att finna sig en ny familj i Österbotten, i Närpes. Du lyssnar på Dokumenterat. Mitt namn är Mi Vegelius.
Hej, hallå. Tack så mycket.
Hej.
Hej.
Hej. Hejsan. Kami.
Leia och Adrian.
Hej Leia och hej Adrian. Fint att få komma till er.
Här i ett rödmålat hus med vita knutar i Närpes bor Farah Sadak. Han kallar sig också Joy, som är lättare för folk att säga, småler han. Dessutom betyder hans förnamn Farah lycka, Joy. Men vägen för Farah hit har inte varit lätt.
Min mamma har varit sjuk. Jag minns att hon har varit borta på sjukhuset kanske 2 år. Vi har varit nog riktigt oroliga. Vi visste inte vad det handlar om. Jag minns en gång jag träffade henne på sjukhuset. Och hon har varit riktigt sjuk och hon har haft någonting runt huvudet. Hon har haft huvudvärk hela tiden. Men vi satt nära henne och hon bara som... känns på något sätt att hon vill säga hej då till oss. Och lite, några dagar lite senare så läkaren ringde till min pappa och sa att... vi kan inte göra någonting mer. Det är bäst att hon ska typ dö där hemma.
En natt vaknar Farah Sadak av rop och skrik. Men omtöcknad somnar han småningom om. På morgonen är deras hem fullt av folk, släktingar och grannar. 9-åriga Farah förstår inte alls vad som händer.
Men en kvinna, hon är min granna, hon håller mig i famnen och sa att du kommer inte att se din mamma mer. Din mamma lever inte mer. Och jag kunde inte förstå det här. Vad betyder det här? Men den första som kommer in i mina tankar att jag brukar nog få till söndagsskola med mina syskon när jag var ett litet barn och så. Där är söndagsskola börjar som lära oss att om du behöver någonting från Gud eller från Jesus att det är bara som att knippa händerna och be bara vad som helst och han kommer att svara på dina. Så jag minns att jag står mot en vägg och börjar som knippa händerna och börjar be att Jesus är snälla. Att jag vill ha min mamma tillbaka, att hon ska komma tillbaka. Men tyvärr, det hände ingenting. Så den här första som kom i mitt hjärta, att när det är lite svårt att lita på den här, det håller inte, det är inte sant.
Farah Sadak är nedstämd, full av ångest, vill inte gå till skolan och gråter varje dag före skolan. Förutom pappan finns här i huset också hans två äldre systrar och hans lilla syster. Den ena av de äldre, den 17-åriga systern, och han närmar sig nu varandra. Hon blir som en ställföreträdare för hans mamma. Och långsamt börjar livet stabilisera sig lite. Ända tills den här systern ska gifta sig.
Och jag tror att dagen hon gift sig, hennes bröllopsdag, det har varit en av de jobbigaste dagar åt mig. För att jag miste också min mamma igen. Men det går. Jag har varit nog bra i skolan faktiskt. Jag kunde nog få bra poäng ändå. Fast att jag har inte ork. Jag kunde inte koncentrera sig. Och våra länder, de förstår inte riktigt vad den här psykiska mående. Att det är någonting som folk bryr inte sig om. Det viktigaste är att man har mat där hemma. Man har jobb och livet går framåt. Så jag kunde inte få riktig hjälp eller någon som kan förstå min situation och kan hjälpa mig.
Farah Sarak upplever alltså att ingen förstår hans situation och kan ge honom rätt hjälp. Dessutom lider han också av en annan utebliven relation.
Den här besvikelse från relationen med Gud, det har varit så, börjat bli stort. En sån Gud, jag vill inte ha kontakt med honom. Jag sa att det är lite svårt att ha kontakt med honom. Den här besvikelsen bara som växer och växer. Speciellt några år senare.
Jo, för när Farah är 12-13 år och hans yngre syster är så där 5-6 år, berättar deras far att han ska gifta om sig. Att han behöver en fru som tar hand om Farah och hans lilla syster. För nu har också stora systern nummer 2 gift sig.
Jag vill inte att han ska göra det. Men jag kan inte påverka situationen. Han sa att ni är små och jag kan inte ta hand om er. Det är stor sorg för mig. Men i alla fall, han hette en kvinna. Hon kommer in i huset, men det gick inte bra heller. Att stivmamman, hon är inte täckt om oss. Hon vill inte ha oss hemma som små barn. Hon haft det svårt att skaffa barn i början. Och det har varit ännu jobbigare för henne. Att hon har inte egna barn. Det har varit mycket gräl, mycket bråk. Så mest jag försöker nu att ta hand om mig själv och ta hand om min syster. Att vi bara är hemma när vi är hungriga eller vill sova. Så vi får som små barn ta fram maten och äta. Och vi har försökt att klara oss själva ändå.
Farah Sarak säger att hans pappa inte har haft ett lyckligt liv sedan hans nya fru kom in i bilden. Och också för Farahs del kommer nedstämdheten, ångesten och depressionen. Om sin pappa säger han att han är väldigt snäll. Farah har inget minne av att hans far skulle ha slagit honom. Något som han påpekar att det är kutym när det gäller barnuppfostran i hans hemland. Som 9-10-åring börjar Farah Sarak arbeta. De bor i ett bördigt område i Egypten och han plockar tomater och gurka om somrarna. Så får han pengar till material för skolan och lite kläder.
Så ja, vi börjar med arbetslivet ganska tidigt. På något vis, sånt liv gav mig någon styrka att man måste klara sig. Man ska inte ge upp. Man ska klara sig.
Samtidigt är saknaden efter hans mamma hela tiden stor. Farah Sarak tänker ofta på henne och hur livet var med henne.
Hon har varit jättegästfri att ta folk in. Och det är en sak som ligger så stark i mitt hjärta. Att jag vill jättegärna göra samma sak med folk. Och fortfarande när fast att jag bor här i Finland, när jag far tillbaka i Vorbena och träffar folk, att folk bor med mig av saker och ting som min mamma har gjort. Så hon lämnar så stor eller tom, ja. Ja, i våra hjärta när hon var borta.
Men när Farah Sarak börjar på sin sista etapp i skolan fattar han ett beslut. Han ska skaffa sig en bra utbildning. Då kanske livet kommer att bli lite lättare, tänker han. Så gott som alla dagar sitter han och läser 8-10 timmar. Det här gör han speciellt eftersom lärarna utgår ifrån att alla elevers familjer har råd att betala extra undervisning för sina barn.
Så det struntar in i skolan. Det undervisar inte. Så jag satsar riktigt, riktigt hårt att komma in till universiteten. Mina tankar att jag vill jättegärna läsa farmacin, att komma till den här medicinska skolan och studera till farmaceut eller provisor. Jag minns att sista året i gymnasiet att jag sa till Gud, här är din chans om du hjälper mig att komma in och studera. Kanske jag ska komma tillbaka och följa dig.
För att komma in till farmacin krävs 95 eller 96 poäng av 100, berättar Farah Sadak. Hans resultat blir några poäng under och han kommer inte in på utbildningen.
Jag minns att jag sa till Gud den här dagen att okej, nej, jag klarar inte mer nu. Jag måste leva mitt liv utan dig. Så bestämde jag att okej, jag ska göra bara vad jag vill bara.
Farah Sadak kommer ändå in på universitetet. Men drömmen om att studera farmaci, den förbyts i ämnet teknik. Och nu känner han att han är slut.
Jag har inga kraft i mig, jag vill inte få till universitetet, jag vill inte studera, jag vill inte fortsätta. Och livet börjar som gå in och jobbigare för mig. Väldigt, väldigt jobbigare för mig. Så jag visste inte faktiskt vad ska jag göra.
Om kvällarna brukar Farah Sadak försöka dämpa sin ångest genom att gå ut och promenera.
Men någon kväll medan jag går ut på promenad så jag såg en skylt där det står att du ska inte förvåna det här Guds vilja till ditt liv. Ja, va? Är det här Guds vilja till mitt liv? Så det kommer rakt i mitt hjärta att Gud bryr sig om mig ändå. Så jag kom hem den här dagen och gick in i mitt rum, låste dörren. Jag föll på knän och började gråta. Jag minns inte hur många timmar det har gått. Alla den här sorgen och alla den här elaka känslor kommer på en gång. Jag bara sitter där inne i mitt rum, gråtar. Jag vill nu sluta med den här, men det slutar inte. Plötsligt jag kände att det var en person som kommer in i rummet. Jag har inte sett honom med egna ögon eller någonting, men jag har känt att det är någon som kommer in. Och han började som gå sakta, väldigt, väldigt sakta, till han satt riktigt nära mig, på golvet nära mig, och började gråta. I den här stunden, jag slutar gråta och bara som... Det är ett samtal som börjar ske i mina tankar. Så jag började som ställa fråga till den här personen. Jag sa att... Varför gråter du? Okej, jag gråter själv för att jag vet att jag har haft ett väldigt jobbigt liv. Så därför jag gråter. Men varför du gråter? Så han sa till mig att jag gråter för att jag tycker om dig. Och jag har varit med dig och känna alla dina smärta och alla jobbiga situationer som du har varit med. Så jag bara funderar lite och sen frågar jag, vem är du? Och sa att jag är Jesus, vill du komma med mig? Så han steg upp och riktade handen till mig.
Kände du hans hand?
Nej. Jag känner inte handen, men man visar att jag steg upp. Så ja, jag vill nog gärna komma med dig. Och den här stunden när jag steg upp, jag känner mig helt annan person. Alla den här besvikelse och hatkänslor som jag haft, den här sorgen, allt bara som försvann. Och livet börjar som blir på något vis bli lite lättare för mig.
Farah Sarak återvänder till universitetet för att slutföra sina studier. Och nu lyckas han plötsligt också rent av ha lite roligt med sina studiekamrater. Och under somrarna, särskilt då, så hjälper han sin far på deras lilla åkerplätt där de odlar majs och lite andra grönsaker. Men efter ett par år visar det sig att hans pappa är riktigt sjuk. Han har haft ont i magen redan under en längre tid.
Så vi upptäckte att han har problem med hepatit C. Och det är riktigt sent. Det sa att lever helt förstörd. Bara riktigt kort tid. Men babba har varit i riktigt dålig skick. Medvetlös flera veckor. Stivmamman. Hon fått nyligen ett litet barn också. Och jag har varit någon slags av 21-22 år gammal. Jag har varit sista år på universiteten. Men jag måste som skaffa ett jobb för att försörja familjen och ta hand om min pappa som låg på sjukhuset hela tiden.
På något vis lyckas Farah Sarak till slut ändå att bli färdig med sina studier och få sitt slutbetyg i handen.
Men några månader senare så min pappa också dog. Och jag minns att han haft jättestarka känslor till mig, speciellt sista tiden. Att hela tiden han vill bara nära mig. Jag förstår inte riktigt, men han har haft den här riktigt starka känslan till mig. Dagen han dog, jag har varit ute och jobbar från klockan 8 på morgonen. Så kom jag hem till 9-10 på kvällar hem. Och det är samma sak också, att vårt hem har varit fullt med folk. Och han låg på en säng, men han fortfarande lever. Han är medvetlös, men min farbror satt bredvid mig och våra grannar. De sa att din pappa vill inte dö innan du kom hem. Så stunden där jag kom och satt bredvid honom, så han får iväg.
Nu börjar ett nytt skede i Farah Sadaks liv. Hans far finns inte längre. Ansvaret för familjen ligger nu på Farahs axlar.
Han lämnade en familj åt mig. Som en styvmamma som vi har aldrig tyckt om varandra. Men på något vis jag måste ta hand om henne. Och min halvbror och min syster.
Trots att Farah Sarak är utbildad till lärare i teknik måste han nu ta första bästa arbete han får. Det blir i ett byggföretag. Men när också hans yngsta syster gifter sig efter några år känner Sarak att det inte längre går för honom att bo i samma hus som hans styrmor. Han framför sitt problem för sin farfar.
så sa han, ja, jag kan inte göra någonting. Om du vill ge henne arv eller någonting så du måste fixa det själv. Så men jag har ingenting. Det är enda jag har, den här huset som vi bor i. Så sa han, okej, men du får sälja huset då. Ge henne då arven. Och jag vet inte varför jag gjorde det. Faktiskt, jag sålde huset. Och gav henne den här pengar. Så hon har köpt ett nytt hus i hennes by. Bredvid hennes bror. Men nu situationen är att jag har inget hem. Jag har inget jobb. Jag har ingenting kvar i familjen. Så visst inte riktigt hur man ska fortsätta det här.
Farah Sarak har hört att det i Egypten finns en turistort som heter Hurghada. Där det ska finnas gott om arbetsmöjligheter. Så han packar sin väska och beger sig dit.
Jag känner ingen där. Ingen känner mig. Det har varit riktigt tufft. Men på något vis, efter några veckor så hittade jag ett arbete på ett apotek där. Så började jag. Och eftersom att jag nu har varit färdig med universitet så jag kunde lite bra engelska. Och jag har haft ganska lätt att lära mig saker och ting. Så började jag lära mig andra språk också där i Hurghada. Så det, jag började faktiskt tjäna ganska bra med pengar där.
För vid sidan om sitt arbete på apoteket grundar Farah Sarak snart också en egen liten firma. Genom den säljer han plastpåsar till hotell runt om i Egypten.
Under 2 år, alla pengar som jag har mistat, på något vis det kom tillbaka. Som någon slags avbelöning, vad jag har gjort mot det andra. Att Gud försöker på något vis att okej, men jag måste också generös med dig. Det är mina tankar bara.
Rent ekonomiskt upplever Farah Sarak nu en väldigt bra tid. Också om pengarnas värde i Egypten ju är något helt annat. Alltså mycket lägre än i euro. Men när han i euro fått ihop ungefär 6 000 började han tänka att det kunde vara dags att gifta sig och få familj.
Men under den här tiden så började jag lära känna en familj från Finland. De bor i Narbes. De sa att vi kan nog bjuda jobb i Finland om du vill. Så jag sa att jag kan nog komma och testa på bara några månader. Så kom jag till Finland 2009. Faktiskt, jag vill inte fortsätta i Finland. När jag kom. Några av mina kompisar sa, jag har många kompisar i Stockholm. Så de sa att du kommer inte att klara det där i Finland. Kom tillbaka bara till Stockholm bara. Vi ska på något vis försöka hjälpa dig att få jobb och sånt.
Var det i Finland som Farah Sarak arbetar för i Österbotten? Visar sig höra till Jehovas vittnen och deras annorlunda syn på Bibelns ord gör att Farah Saraks arbete på parets potatisodling upphör för hans del. Efter det här så har han svårt att hitta nytt jobb trots att det finns mycket arbete, till exempel i växthusen, berättar han. Under den här tiden har han inte heller just någon kontakt med sin familj hemma i Egypten. Så under sitt första år i Finland är han väldigt nedstämd. Men så lär han känna Håkan Enqvist från Kaskö som har varit missionär i Thailand. Och någonstans där runt 2010 blir Farah Sarak medbjuden på ett möte.
Det har varit fullt nog med folk och det har varit på svenska. Och jag förstår ingenting. Men ändå, jag vill se folk. Så det är en enda möjlighet att se folk. Så. Men det har varit riktigt speciellt för mig. För att talaren, han är nog från Sverige. Och han sa att jag har fått ett tilltal till en person som sitter här i salen. Och jag vill ge den här tilltal till honom. Så han gick runt i hela salen till han kom framför mig och står. Och jag bara som, jag förstår ingenting. Och jag vet inte vad som är på gång.
Hade du någon som översatte något åt dig?
Ja, När han kom och stod framför mig så kom en person och sa, jag kan nog tolka lite engelska så du ska förstå vad han säger. Så den här tilltalan, han sa den här mannen att jag vet att du vill ditt lyssna och besviken och du vill inte fortsätta här i Finland. Men Herren har ett plan till ditt liv. Det har varit 2010. Så sa han, efter 5 år, det kommer massor med folk som talar ditt språk. Och Herren sände dig hit först för att du ska lära dig språket, du ska lära dig kulturen. Och Herren vill att du ska berätta om Jesus för dem. Så jag säger ja, okej. Jag kunde inte säga ja eller nej. Det är lite svårt. Det är en enda som arabiska talande, det var jag. I hela området. Och exakt precis efter 5 år så kommer den här flyktingvågen som talar mitt språk och kommer in i landet.
Vid det här laget, 2015, har Farah Sara glömt bort sitt samtal med Håkan Enqvist. Men när han erinrar sig det och sina upplevelser 5 år tidigare bjuder han in flyktingarna till församlingarna både i Yttermark och till missionskyrkan i Vasa och också baptistförsamlingen i Vasa. Och så plötsligen sprider Farah Sarak evangeliet till sammanlagt flera 100 personer. Bara många småningom också låter döpa sig, berättar han. Nu har Farah Sarak också mött Linnea, sin blivande hustru.
När jag träffade Linnea första gången så hon har sjungit sång som tyckte jag om. Och då började som tända mitt hjärta. Ja. Så började vi som lära känna varandra.
Snart blir Farah Sarak också pappa. Och vid sidan om allt annat renoverar han deras hem i Närpes. För att utöka familjens inkomster startar han ett eget företag, en tolkfirma, översättningsfirma. Och Linnea och han pratar också om vem han vill evangelisera för.
Jag minns att Linnea också frågade mig om jag är intresserad att evangelisera till muslimer. Så sa jag, nej, aldrig i livet.
Om sina erfarenheter gällande muslimerna och de kristna i sitt hemland Egypten och om hur muslimerna ser på de kristna berättar Farah Sarak så här.
I våra länder det är så jobbig situation mellan muslimer och kristna. Ja, man kan inte beskriva det.
Du skulle måste.
Ja. Alltså nu, i våra länder att kristna, de kallar de andra klassen. Vi har inte samma rättigheter som de andra i landet. Vissa jobb det är förbjudet för kristna att få. Speciellt med myndigheter eller politiska sidan. Högre positioner kristna får inte. Varje år till exempel de väljer en elev för att fortsätta gå vidare med magisterexamen. De väljer den här bästa eleven i klassen som ska gå vidare. Året som kommer de kristna, de säger nej, den här året vi behöver inte. Till det kommer en muslim så de fortsätter. Så det är inte lätt att leva under den här muslimska makten. Så jag har inte haft den här kärlek att jag vill ge dem evangeliet. För mig att det känns att evangeliet är någonting riktigt dyrt, riktigt vackert. De förtjänar inte att höra evangeliet. Och det är helt fel, jag säger det är bara mina tankar att som jag har tänkt. Så den första som jag vill göra att Herren ta bort den här besvikelse eller hat med kärlek om du vill att jag ska göra det. Och jag har varit rädd också för dem om jag ska vara ärlig.
På vilket sätt? Varför?
Alltså, så fort man talar om religion speciellt mellan kristna och muslimer det blir så obehagligt. Folket tar det riktigt på ett allvarligt sätt. De kan skada varandra. De kan skada varandra på riktigt. Vi är inte vana att diskutera. Vi har inte den här dialog som man lärt sig här i Europa. Att man får diskutera, man får ställa frågor, man får... I våra länder, nej, det är helt annorlunda. Och speciellt när det handlar om evangeliet i våra länder. Det är myndigheter som blandar sig i så fort som möjligt. En situation som hände, jag minns när vi jobbade där i Hurghada, att vi har haft mycket kontakter med turister. Vi vet att turister som kommer in, de är nyfikna, de ställer frågor, de svarar på deras frågor. Så någon gång kommer en rysk kvinna och talar med min kompis om skillnad mellan kristna och islam. Så han berättar helt ärligt för henne att det är en och en. Så hon gick vidare till hotellen som hon bodde i och berättade till hotellsägaren. Hotellsägaren, han haft jättestor makt i militären. Så myndigheter kommer och griper fast min kompis. Han försvann en månad. Vi visste ingenting om honom, vad som hände med honom. Efter en månad kommer han tillbaka. Han talar inte, han ser ingenting. Vi har försökt att ta från honom ett enda ord vad som har hänt. Ingenting. Han kunde inte säga någonting.
Enligt Farah Sadak har en viss förändring ändå skett, då många av dagens både kristna och muslimska ungdomar till en del har börjat utelämna religionen. Det som sker på nätet, i sociala medier, går inte att stoppa. Och det gör, säger Sadak, att det nu för tiden via olika kanaler går att ge evangeliet till arabiska länder. Det här gör att han idag tänker annorlunda än när han svarar Linnea så skeptiskt på hennes fråga om han kunde tänka sig att evangelisera för muslimer i Österbotten.
Jag har haft fel. Flera tusen som kommer till tron och tar emot Jesus och har relation med Gud.
Men till slut, efter alla år av möda och omställningar, byte av land och kultur och nya arbetsmiljöer och språkinlärning och nya kontakter, människorelationer och så vidare, är Farah Sadak utmattad.
Jag känner mig helt trött och helt till slut. Haft jättemycket med jobb faktiskt. Jag har haft egen firma som tolk. Och den här jobbet stressar gärna väldigt mycket, så börjar jag få problem med sköldkörtel. Ja, så senaste 3 år är jag nästan hemma och kan inte göra någonting. Utbrände mig helt och hållet. Kunde inte sova några år. Jag vet att det kan ta lite längre än så, eftersom att jag har varit så trött på mer än 10 år. Jag var så trött, så trött.
Pappa brukar sjunga det där.
Så var det ovanligt att höra mamma sjunga. Var är det här?
Det här är ju Vasa baptistkyrka. Under coronapandemin, då inte var vanliga gudstjänster utan det sändes på YouTube. Det här är en arabisk lovsång som Joy lärde mig.
Ska jag säga något på arabiska?
Jo, gärna.
Arabisk, nej, Maya.
Vad betyder Maya?
Vatten, baba, pappa, marhaba, det betyder hej. Anna är jag, takli äter, typ. Takli, takli. Okej, wahet är ett nin, två, talata är tre.
Med åren har Farah Sadak och Linnea Sadak fått 3 barn. Leia, Adrian och Elvira.
För dig, vad betyder den här sången för dig?
Det är någon slags av sång som berättar om frälsning Så det är någon slags av glädje att man fick bli befriad från den här syndomakten. Och man går tron bara.
Och Linnea, för dig att möta Sadak och leva i ett mångkulturellt hem nu. Hurdana utmaningar ställer dig er inför, skulle du säga?
Det har gått bra, skulle jag säga. Att vi förstår ju som varandras värderingar och så där. Och jag har alltid varit intresserad av kulturer och olikheter och muslimska länder och så där. Så jag har en viss förståelse för vad han kommer ifrån, fast det är ju egentligen väldigt svårt att sätta sig in i då man är uppväxt i ett helt annat samhälle. Men visst kommer det ju emot nu och då sån här olika sätt att tänka, och till exempel när det gäller barnuppfostran och regler och gränsdragningar, som man får fundera igenom hur tänker du, hur tänker jag. Till exempel hur mycket flickor och pojkar har kunnat umgås här jämfört med i Egypten, och att där ska de hållas mer skilt för sig.
Det där ska du få.
Ska jag få den här? Nå, tack. Ska du ha?
Nå, detta att nu har en familj och tre barn och livliga barn. Och överlag, liksom, hur tänker du kring det här? Och den här tanken också när du sa att du i Hurghana hade tanken att du skulle börja bilda familj. Så det att det inte sen blev där, utan det blev här längre bort. Vad tänker du?
Faktiskt från första början jag vill inte gifta mig med någon härifrån. Helt ärligt, jag har tänkt att jag ska jobba ett år och sedan få tillbaka och starta en familj. Så det, vissa gånger kan vara jättejobbigt, och jag växte upp i ett helt annat kultur, som karare ska vara starka, får inte jobba i hemmet och bara jobba där ute och inte städa eller så det, laga mat. Och.
Blev det små utbrott?
Jo, no. Hela tiden som kommer. Men när man har ett familj, man måste tänka på att man har ett ansvar. Jag har valt själv att skaffa ett familj, så jag måste ta hand om dem. Vi talade engelska i början, men sen i någon kedja bestämde vi att det ska vara svenska. Sant? Så det blir lite bättre faktiskt efter att man börjar kommunicera på svenska. Men det fortfarande nog kräver så mycket för mig att förstå. Det är inte lätt, men om man ska tänka att man ödmjukar sig och förlåtelse, så det går. Jag är väldigt tacksam att jag fick nog gifta sig med Linnea och skaffa den här familjen. Att det ger mig någon slags av trygghet och glädje.
Dokumenterat Farah Sadak, kallad Joy. Uppvuxen i Egypten, österbottning sedan 2009 och idag gift med Linnea Sadak. Vi hörde också deras barn, Leia, Adrian och Elvira. Ljuddesigner var Jyrki Härinen. Producent Sandra Wikstrand. Och redaktör jag, Mive Gelius.